Då vill jag hälsa er alla varmt välkomna till dagens gudstjänst här i Fylsta kyrkan. Vi är väldigt glada och tacksamma att vi får samlas här i kyrkan, även om det får vara lite begränsat antal. Men jag har kollat att vi klarar 50-gränsen än så länge. Och då känns det ju jättebra att gudstjänsten också sänds ut via närradion så att fler kan vara med. Det känns jättefint. Jag vill hälsa också er välkomna som sitter vid radion och lyssnar. Jag hoppas att ni också ska få uppleva välsignelse av den här gudstjänsten. Jag ska berätta för er att de som medverkar idag, det är predikant Roland Perhan. Bibelläsning och bön om en stund är Siv Järlström. Vi kommer att få lyssna till sång av Emilia Takaja Bengtsson och Eleonora Olajsson och Gunvor Martinsson. Vid orgen här sitter Maud Winsander. Och så är det ljudtekniker Carl-Hugo Andersson. Bilden sköts av Tommy Jatko. Och vid närradion sitter Göran Bengtsson. Och själv heter jag Anders Olajsson. Psalm 122, första versen står det: jag blev glad när man sa till mig, vi ska gå till Herrens tempel. Och jag hoppas att du kände glädje och tacksamhet, du som hade möjligheten att komma hit. Och nu ska vi inleda med att sjunga en väldigt fin gammal psalm. Hur ljuvt det är att komma till Herrens tempelgård. Det är nummer 80, ifall du vill titta i psalmboken, men annars så tror jag det kommer här på bild också. Nummer 80. Sen blir det inledningsord utav Siv Järlström.
Thank you. Jag ska läsa bibelordet ifrån den 84:e psalmen. Längtan till Guds hus är överskriften. Och det passar ju bra idag tillsammans med det vi har sjungit och vad vi ska få lyssna på framöver. Hur ljuvliga är inte dina boningar, Herre Sebaot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar. Dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig beständigt, Sela. Saliga är de människor som i dig har sin starkhet, de vilkas håg står till dina vägar. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer dem med välsignelser. De går från kraft till kraft, så träder de fram inför Gud på Sion. Herre Gud, Sebaot, hör min bön. Lyssna du, Jakobs Gud. Gud, vår sköld, se här till och akta på din smordes ansikte. Ty en dag i dina gårdar är bättre än eljes tusen. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än vistas i de ogudaktigas hyddor. Ty Herren Gud är sol och sköld, Herren ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i ostrafflighet. Herre Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig. Vi ska be tillsammans. Tack Jesus för att vi får samlas till gudstjänst. Tack gode Gud för att vägen är öppen hem till dig. Tack för att vi får påminna varandra om vad vi äger i dig. Tack att vi får gå till ditt hus och vi får lyssna till ditt ord och vi får sjunga tillsammans och prisa dig, Herre. Och nu ber vi att du ska vara med oss den här gudstjänsten, och vi ber för var och en som ska medverka. Tack för att du håller gudstjänsten i din hand och du vill hjälpa oss som ska lyssna att vi inför dig med öppna sinnen och tar emot det du vill ge oss. Välsigna alla som är i kyrkan, men också alla som lyssnar via radion. Tack Herre för att du hör bön. Amen.
Stora kärlek tar aldrig slut, därför sjung. Det här året som har gått, eller som vi är inne i, har ju varit väldigt annorlunda på många sätt. Vi får inte samlas för många. Vi räknar hur många som kommer till kyrkan. Vi ska undvika stora folksamlingar. Vi ska inte kramas, inte ta sig i handen. Vi ska ha avstånd till varandra. Allting som egentligen ska vara tvärs om i kyrkan, tycker man. I april, när det här våra covid-19 florerade som värst, så var det en kvinna som heter Sofia Svensson som skrev en sång. Och den heter När allt det här är slut. Och vi ska försöka sjunga den, Gunvor och jag.
Det här är slut. Detta ska kännetäckna alla kristna, att ni är ett med varann. Världen ska se att jag är sänd från himlen, först när er kärlek är sann. På frukten ska trädet kännas, i gärning ska det ses vem du är. Vad hjälper det om du säger du tror, när din liv slår ihjäl dina ord?
Idag är det, vad jag vet, inte något kyrkkaffe ordnat här i kyrkan. Utan däremot har ni möjlighet att bjuda hem varandra. Men det är klart att ni får ta högst 50 personer i hemmet då. Håll avstånd. Tisdag är det lite annorlunda. Då är det inte någon samling här i kyrkan, utan det är en promenad som börjar här utanför, tror jag. Och Siv Jälsson har lite ansvar för den. Skulle det regna eller vara allt för dåligt väder, då blir det inställt. På kvällen, Emilia, då är det One Piece som övar. Du är den enda som är med i den, tror jag, här. Onsdag kväll möts vi klockan 19 till en bönesamling. Det är en trogen skara som kommer, och jag tror det betyder mer än vad vi tror när människor möts till bön. Välkommen! Och sen ni andra har möjlighet också att anmäla att ni är med i bönen hemifrån. Bön har inga gränser. Sen nästa söndag, då är det vi kallar barnkyrka igen. Vi har haft det något tillfälle redan. Det är alltså barn och föräldrar som möts här en trappa ner. Och det brukar vara fina samlingar. Vi andra, vi får kanske sitta vid närradion då den söndagen. Eller webbgudstjänster. Det finns ju många sådana att välja på just nu. Sen vill jag nämna att den 8 oktober, då är Thomas Sjödin faktiskt i Kumla. Det var ju tänkt i våras, men det blev inställt. Men nu har de lyckats engagera honom i Johanneskyrkan. Han ska tala över temat lita på att det ljusnar. Det står här att det finns biljetter på Kumla bibliotek, men då kan jag tala om, det har jag varit och frågat om i slut sedan länge. Det var begränsat antal, men det kan ju komma nya direktiv från Folkhälsomyndigheten, det får vi se. Men däremot så finns det möjlighet att lyssna digitalt, alltså det kommer att sändas över nätet. Hoppas att du klarar av det, så du kan lyssna. Det är ett jättefint ämne. Arrangemang utav Bilda, biblioteket och Ekumeniakyrkan. Vi gör som vanligt de här söndagarna inte någon direkt insamling på vanligt vis, utan det får du lämna din gåva när du lämnar kyrkan efter gudstjänsten här. Men före predikan så ska vi sjunga nummer 408. Också en härlig gammal sång som passar bra till ämnet, predikans ämne om gemenskap. Det är så djupt att i syskonringen får bo tillsammans för utan strid. Ute Jesus har allt gemensamt och rikligt njuta hans nåd och frid. Nummer 408.
Thank you. Gott att få mötas fast det är coronatider. Ingenting är sig ju likt. Ett annat gudstjänstliv. Församlingsgemenskapen har fått halta lite grann. Jag har faktiskt saknat gemenskapen på många sätt. Och inför den här predikan så tänkte jag att jag ska säga några ord om begreppet gemenskap. Det finns väldigt mycket att säga, så förmodligen så får jag sluta innan jag är färdig. På nätet såg jag rubriken Fylstakyrkan, en levande gemenskap. Jag vet inte om ni upptäckte det, kan ni stå för det? Fylstakyrkan, en levande gemenskap. Ja, vad gör man när man ska tala om gemenskap? Osökt går min tanke till Apostlagärningarnas andra kapitel. För vi vill ju gärna se hur den tidiga första församlingen upplevde sin gemenskap och ordnade den. Och just i Apostlagärningarna i det andra kapitlet så läser vi om hur det var. Det står så här. Det som tog till sig Peter i ord lät döpa sig. Och den dagen ökade församlingens antal med inemot 3000. Och det deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. Den första församlingen upplevde en gemenskap. I den här verserna finns det, ja, när jag växte upp så lärde jag mig att det handlar om församlingens eller kyrkans fyra ben. Ni som äldre har hört begreppet. Det var brödragemenskapen, brödsbytelsen, bönerna och Bibeln. Apostlarnas undervisning var Bibeln. Fyra B som var stadigt för. Och det kan bra komma ihåg en sån där minnesregel. Det viktigaste ordet här, i den här versen, är ett grekiskt ord som heter koinonia. Och jag kommer säga det ibland, men det behöver inte börja om, för jag ska förklara lite grann omkring det där ordet. För det är ett väldigt spännande ord. Och kan översättas på lite olika sätt, och användas lite olika. Och därför tänkte jag så här att i början av min predikan idag så blir det en genomgång av några ställen där ordet används, det grekiska ordet används, och hur det utläggs. Och så ska jag försöka knyta några tankar till hur det gäller oss. 1917 års översättning så stod det brödra gemenskap. Men i 81 stod det inbördes hjälpen. Det var någon som sa, får man översätta hur som helst? Kan det vara riktigt? Ja, det står gemenskapen bara i någon bibel. Och till och med i någon bibel så står det gudstjänsten. Det är ordet koinonia. Och det betyder att tillsammans med någon dela något. Och nu vill jag säga till er med närradion. Ni är inte här, men just nu delar ni något tillsammans med oss som är här. Nämligen ordet, bibelläsningen, bönerna. Att tillsammans med någon dela något. Och det används på lite olika sätt. Ja, här är ordet vi läste. Här handlar det om den första församlingen. Församlingsgemenskapen. Inbördes hjälpen. Gemensamhet. Det står de hade allt gemensamt. De delade alltså livet. De delade tiden. De delade ekonomin. De var var dag i templet och de hade allt gemensamt. De delade tillsammans olika saker. Paulus använde det här ordet på ett lite annorlunda sätt ibland. Till exempel i första Korinthierbrevet 1:9. Och jag ger mig inte tid att slå upp ställen och referera till dem. Där står det: Gud har kallat oss till gemenskap med sin son. Det är samma ord. Han har kallat oss till en koinonia med sin son. Han säger alltså där, den yttersta konsekvensen av gemenskapen vi är kallade till, det är tillsammans med Jesus. Tillsammans delar vi gemenskapen med Jesus. Tillsammans med någon, du och jag, delar vi relationen till Jesus. Och så kommer Paulus och beskriver det här med nattvardsgemenskapen, brödsbrytelsen, som vi också hade i det första ordet. Och där står det: är inte brödet en koinonia? En delaktighet, läser vi, eller en gemenskap med Kristi kropp. Alltså ytterst Jesus. Är inte brödet, är inte vinet, kalken, en gemenskap, en koinonia? Alltså brödsbrytelsen, nattvardsfirandet, är då en gemenskap mellan deltagarna, ja, men också ytterst med Jesus. Och det skulle vi kunna tala ganska länge om. Och lite längre fram i Filipperbrevet skriver Paulus: jag vill känna delaktighet i Kristi lidande. Jag vill känna en koinonia med Kristi lidande. Alltså att jag tillsammans med er delar Kristi lidande. Det är fantastiskt det han skriver om. Men så, när han skriver till korintierna och till romarna också, och till korintierna, så säger han så här i romarbrevet: jag for till Jerusalem med hjälpen till de heliga, med kollekten jag har samlat in. För Paulus, som han skrev i korintierbrevet, han överallt tog han en kollekt och sa: den ska jag ta med mig till de Jerusalems församling, för där lider de nöd, de är hungersnöd. Han tog upp en kollekt, och den kollekten heter koinonia. Jag tar upp en koinonia, en delaktighet, en gemenskap. Någonting där vi tillsammans delar något. Så använder jag det ordet som vi så ytterst kan förknippa med Herrens måltid, om kollekten. Och ibland har vi varit lite försiktiga. Man är ibland skäms för att ta upp kollekt. Det är som man pratar om pengar. Men Paulus var väldigt noga med: det här är ett uttryck för att vi hör samman i Kristus. Tillsammans med någon delar vi något. Vi delar av våra jordiska tillgångar. Vi swishar våra pengar eller lägger i kollekten. Ytterst gör vi det. Vi delar det vi har tillsammans med de andra, just för Kristi skull. Så kollekten, den är viktig. Det talar om delaktighet. Understödet till de heliga översätts också i något sammanhang. Ordet understöd och hjälpen och brödragemenskapen. Det står inget om brödet förresten i som det stod 1917. Det står bara gemenskapen eller koinonia. Det gäller systrarna också. Ja. Men Hebreerbrevets författare skriver så här: glöm inte att göra gott och att koinonera med varandra, om man ska göra en dålig översättning. Att dela med er. Och så kommer det där ordet igen. Att ni tillsammans delar någonting. Glöm inte att göra gott. Det här med det sociala arbetet. Det här med vi tar hand om varandra. Vi har ansvar för varandra. Frågar, behöver han eller hon någonting? Ja, Paulus använder ordet på fler ställen. Jag får säga något mer innan jag går vidare och funderar på vad det gäller för oss. Han skriver att när han kom till Jerusalem, så berättar han för galaterna i Galaterbrevet: de räckte mig och Barnabas handen som tecken på vår samhörighet. Som tecken på vår koinonia, står det. Alltså, Barnabas och Paulus kom till Jerusalem och de samtalar om det där, om Guds verk. Och så säger apostlarna i Jerusalem, de räckte fram, det står faktiskt högra handen i grundtexten, till tecken på samarbete på samhörighet. Att de arbetar tillsammans. De slöt ett avtal och då använder de just det, koinonia. Vi har tillsammans del i samma arbete, i tjänsten för Kristus. Deltagit i arbetet för evangeliet, skriver Paulus. Vi har det koinonia i arbetet för evangeliet. Så upptäckte jag en gång för många år sedan någonting märkligt när 1981 års översättning kom. Där står på stället att apostlarna, några stycken, tillhörde samma fiskelag. Har ni läst det? Det står i Lukas 5. De tillhörde samma fiskelag. Och kan ni tänka, jag blir nyfiken, vad står det på grekiska där? Fiskelaget, lite profant ord, va? Det har lite med aktiebolag att göra och lite, ja. Och kan ni tänka, de tillhörde samma koinonia, står det. De tillsammans delade någonting med någon. Det var samma aktiebolag, samma firma. Ordet används också om firma i modern grekiska. Det är en koinonia. Ett spännande ord, förstår ni. Och jag har bara snuddat lite grann med det. Och varför inte säga också vad det står i. Ja, när Johannes skriver om det här. Han säger, vi ska ha gemenskap. Ni ska ha gemenskap med oss och med fadern. Och vi har gemenskap med fadern. Och om vi inte älskar varandra så har vi inte gemenskap. Varken med fadern eller med varandra. Vi har ingen koinonia. Och det här korta summariska bibelstudiet måste jag väl avsluta med att säga att används också när Paulus avslutar andra Korintherbrevet. För här är Jesu Kristi nåd, Gud vår faders kärlek och den helige andes koinonia vare med er alla. Er delaktighet, gemenskap. Det var första delen i det där korta bibelstudiet. Och då tänkte jag att vi ska väl fundera lite grann på vad innebär det för oss? Hur fungerar det här? Nu läste vi om hur Paulus och församlingen. Lite kort. Har vi gemenskap med varandra? Har vi delaktighet i varandra? Hör vi samman? Och jag ville börja med att säga något som inte tydligt sägs av Paulus men som ändå finns i skriften. Att vi delar tillsammans det här att vi är människor skapade av Gud. Han är den som har skapat oss. Jag delar tillsammans med detta att varje människa jag möter är Guds avbild. Skapad av Gud. Med ett värde. Varenda människa i Kumla hör jag samman med. Han har skapat dem var och en. Och i hela världen. Vi talar inte ofta om det, men stryk gärna under det. Det är en delaktighet vi har i varandra. Medmänsklighet är ett profant vanligt ord. Jag är kallad att vara en sann människa. Ibland när jag talar om de här sakerna med mina studenter på Göteborg och Örebro så betonar jag ibland så här. Ja, ni säger att ni kallar det var Guds tjänare och pastorer. Bra! Men ni måste börja med att upptäcka att ni ska leva som sanna människor. Jag är kallad att vara människa. Att vara mänsklig. Och när jag har det klart för mig då kan jag bejaka kallelsen att vara en kristen. Kallelsen att tjäna Gud som förkunnare. Det var en liten parentes, men det är en viktig del. Jag är kallad tillsammans med andra människor. Vi hör samman. Men nu vill jag tala om som kristna här i gudstjänst och vardag. Tänk, den här psalmen vi sjöng nu, den var ju fantastiskt bra. Jag kan inte alla verserna, men det handlar just om precis det här. Vi har gemensamma samlingar. Vi kom hit en 30-tal personer, vad det kan vara. Vi delar den här stunden i det här rummet. Tillsammans delar vi något. Och vad är det vi då delar? En gemenskap. Vi hör ihop på något sätt. Sammas kyrkosal. Och jag vill säga att det är närradion. Ni kanske delar gemenskapen på andra håll. Eller längtar efter att få dela den gemenskapen. Det har känts märkligt de här veckorna, månaderna, att inte kunna, min vana trogen, söka upp Guds hus och dela gemenskap med Guds folk. Jag har ibland sagt att var jag kommer i världen och det är söndag morgon, så kan jag leta reda på, finns det några Guds barn som träffas och samlas en gemenskap? Det är det fantastiskt viktigt. Tänk att vi delar den här gemenskapen och vi delar samma pastor. Problemet hade de ju i Korint. Den ene håller på den och den på den. Jag hoppas vi upptäcker att det är viktigt att vi har något vi delar tillsammans. Och så ibland sa jag till någon förra söndagen, jag ska predika när jag säger på söndag att kyrkkaffet står om i Bibeln. För det gör det. Det är att tillsammans med någon delar något. Man delar en gemenskap. Man byter relationer. Vi hör samman. Det är första församlingen. De åt med fröjd där hemma och delade med varandra. Jaha, vad delar vi mer? Ibland säger man så här, vi delar en berättelse. Den bibliska berättelsen. Vi har en biblisk historia som mer eller mindre finns med oss och vi fått med oss, som säger oss någonting, allt ifrån Adam fram idag. Vi läser Guds ord, vi tillämpar det, vi jämför, vi säger det handlar om oss. Vi delar den gemenskapen som heter berättelsen, den bibliska berättelsen. Det som hände Abraham, gör så som Abraham gjorde, sjunger med Gustafsson. Vad har vi med Abraham att göra? Jo, han hör i den bibliska berättelsen, i händelsen, i Guds uppenbarelse, i vad Gud har gett genom tiderna. Så läser vi det gång på gång. Tänk, jag har inte slutat att läsa Bibeln fast jag har läst igenom den för några gånger. Därför den är en berättelse jag får dela med varje Guds barn. Med var och en som har fångats som är kristen. Och den berättelsen, den har ju präglat kultur och samhälle och tänkande. Om man läser en del skönlitterära författare så upptäcker man att de känner till Bibeln. Den bibliska berättelsen lyser igenom i det som händer där. Och ja, vi delar vad Gud har sagt genom historien. Men vi delar också profana erfarenheter, liksom andliga erfarenheter. Jag nöjer mig med att tala om de andliga erfarenheterna. Tänk, med heliga i alla tider kan vi få dela. Vi sjöng Lundgren med Lådans sånger, för den som har skrivit det vi sjöng. Hans erfarenhet på 1800-talet tyckte vi kunde passa att sjunga här. Det finns en erfarenhet, ord där, som vi kan dela. Eller hur ljuvligt det är att mötas på väg mot Jerusalem. I salmer och sånger delar vi erfarenheter tillsammans. Det är en gemenskap, en rik gemenskap. Och åtminstone förr läste man mycket andlig litteratur. Man läste vad andra Guds barn har skrivit. Alltså predikningar, utläggningar av olika slag. Och det fanns en period i mitt liv då jag med stor glädje läste predikningar skrivna på 200-talet och 300-talet av kyrkofäder för länge, länge sedan. Vad har det med mig att göra? Jo, jag delar med dem bortom tiden. Erfarenheter, insikter. Jag blir vidrörd. Och så får vi dela. Man kan undra varför man på Götabro på evangeliskurs eller bibelskolan för när jag gick. Varje morgon läste man morgonandakten vid frukost. Då läste man Emil Gustafsson eller Kilstedt, som var döda för länge sedan. Och ändå delade någonting av erfarenheter och kunskaper som fanns, som vi har fått. Ja, det finns också något vi delade vårt vittnesbörd. Vi kallar det ibland för delgivning. Ja, precis. Då är det en koinonia. Vi delar tillsammans med någon något. Detta har Gud gjort mig. Detta har Gud gett mig på livsvandringen. Det här upplevelsen jag har gjort. Jag delar med någon i vittnesbördet. Och det är därför vi försöker att erbjuda i våra gudstjänster. Har du någonting du vill, var och en har något att meddela, skriver Paulus på ett ställe. Vittnesbördet. Men vittnesbörd heter också på grekiska martyrio. Martyr, att vara martyr är att vara ett vittne. Det kan också vara ett vittnesbörd som inte vi har fått dela. Men vi vet de som har delat det. Tillsammans med någon delar något. Och även om vi inte upplever martyr, så har vi en gemenskap med dem. De led och lider. Också idag. Förföljs för sin kristna tro. Och för att vi inte behöver lida innebär inte att det inte rör oss. Vi får tillsammans med dem dela detta. Så får vi dela tron. Det är fantastiskt att möta en människa någonstans. Jag kommer tänka på en man jag mötte i Papua Guinea. Och vi samtalade och upptäckte. Tron, den finns där vi. Vi hör samman. Genom att vi har vår tro fäst på Herren Jesus Kristus. Och så delade vi något förunderligt. Du har varit med om det också. Att upptäcka någon som du delar tron med. Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Jag tror på Jesus Kristus, på den heliga ande. Ni kan trosbekännelsen. Den delar vi med kristna i alla tider i hela världen. Ibland när jag skulle undervisa om vad kan man traktas som kristen rörelse och vad är någonting annat av det vi möter, så var ett av kriterierna jag alltid betonade: vad har de för trosbekännelse? Ställer de sig bakom att bekänna? Och så får jag vara med och bekänna i tron. Att dela tron. Och det gör vi också i ordets förkunnelse, apostlarnas undervisning. Så kommer något som vi kan kalla för bönens gemenskap. Anders lyste på att på onsdag är bön. En del samlas här, en del i hemmen. Det är en gemenskap där vi får be. Och så får vi säga ibland till varann: jag ber för dig. Ibland är vi lite försiktiga och säger: jag tänker på dig. Jag hoppas vi menar ber. Förbönens makt och möjlighet. Då får man dela. Anna-Lisa och jag har haft en stor förmån i många år att få sitta ner med människor i timmar och lyssna. Och de fått dela och så har vi fått be tillsammans. Och Gud har uppenbarat sig, under har skett, saker har hänt. Vi har tillsammans fått dela bönens hemlighet, förbönens möjlighet. Jag ska inte predika om bön idag, bara stryka under detta. Jag ber för dig. Och ändå har vi rört vid något som tycks vara lite yttre. För det finns en djupare dimension i det hela. Jag läste häromdagen om dopets gemenskap. Att vara döpt in i gemenskap med Kristus och hans församling. Dopet talar om en samhörighet, en gemenskap med Kristus och församlingen. Ibland talar vi om det bara om den yttre meningen. Man är döpt när man tillhör en församling, men det finns också en dimension där dopet är begravas med Kristus och uppstå med honom. Det talar om att vara död och att leva. Hade jag predikat om söndagens text så hade det handlat om dop, döden och livet, om jag inte minns fel. Dopet talar om att dö med Kristus, leva med honom. Och det är en gemenskap, en delaktighet med Kristus. Och tänk att få dela den här hemligheten, frälsningen, försoningens hemlighet. En har dött för alla, alltså har de alla dött. Han har dött för mig. Och därför är min synd försonad, min synd borttagen. Jag får leva försonad med honom. Eller när jag står vid nattvardsbordet och vi hör orden för dig utgiven. För dig utgiven. Då är det jag, men det är med tillsammans med de andra. Ni vet, man kan inte, en pastor kan inte fira nattvard själv egentligen. Det behövs en församling. Det behövs några fler. Det är en samhörighet, en gemenskap. Att jag får tillsammans med dig dela brödet och vinet. Och tillsammans se det för mig Kristus har dött och uppstått. Var delaktig i hans kropp och hans blod. Jag ska inte hålla på länge till med några saker till ändå. Det finns en gemenskap som Paulus uttrycker när han skriver till Korintierna i 12 kapitlet. Vi har alla fått en och samma ande att dricka. Så står det inte 1917, men man har fått en bättre översättning när man skriver. Vi har fått en och samma ande att dricka. Var och en har fått del av en och samma ande. Guds heliga ande är inte delad. Den ande som födde dig på nytt och gav dig liv och gav dig tjänst och funktion är samma heliga ande som mött de andra också. Vi tänker inte på det, men vi hör ihop. Och det blir så fantastiskt starkt för mig. Jag var på en andra håll i världen i förbönens sammanhang. Talar om nyss i sån sammanhang. Och få upptäcka. Det är samma heliga ande som verkar. Hos människor med annan kultur och annat utseende och annat beteende. Och ibland liknar det inte alls vad jag tänkte mig. Men Gud är där med sin heliga ande. En och samma ande att dricka. Och så har vi en och samma kallelse. Vi tillhör en ekklesia, en utkallad skara, en församling. Vi är kallade ur världen in i Kristi gemenskap. Och vad vi delar. Vi delar uppdraget. Första påskdagen så möter Jesus lärjungarna och så säger han: som fadern har sänt mig, sänder jag er. Så delar vi det uppdraget. Vi kallar det missionsuppdrag och vi har missionskollekter och missionsmöten och missionärer. Men vi delar uppdraget. Och så sist så delar vi ett gemensamt hopp. Och har jag inte sagt någonting, är något jag inte har sagt som du tänkte jag skulle säga, så kan du fortsätta predikan själv. Och veta att vi har så mycket. Jag har hoppet om de dödas uppståndelse. Det var därför Paulus blev anklagad i sin tid. Han talade om de dödas uppståndelse, om Jesu uppståndelse. Vi delar hoppet om Jesu återkomst, även om det ibland bleknar lite för oss lite till mans. Och hoppet om det eviga livet i himlens härlighet. Vilket hopp vi delar. Hoppet är viktigt. Till hoppet kommer. Låt oss inte komma på skam, står det. Amen. Alltså, om jag ska sammanfatta nu. Den yttersta konsekvensen av begrepp gemenskap av gemenskapen, det är gemenskapen med Jesus. Det är dit vi kommer. Det är han. Och då måste jag säga det som har legat hela tiden med, att kristen tro och kristet liv, det är inte någonting individualistiskt som bara berör mig själv. Och enbart personligt. Ibland talar vi så som det bara var jag. Utan det är alltid gemensamt tillsammans med någon. Jag delar det kristna livet med någon annan. Och det gör vi tillsammans. Församlingen, en levande gemenskap där vi tillsammans delar livet med Jesus. Amen. Herre, tack att du har kallat oss till gemenskap med dig. Låt påminnelsen som jag har sökt ge den här tiden, de här minuterna, få hjälpa oss att se att vi hör samman i ditt fantastiska liv, i denna värld du har skapat, men också i det rike som är ditt rike. Tack att vi tillsammans får dela gemenskapen med dig. Amen.
Kunna se att vi är syskon. Och vi
säger ett varmt tack till Elinora och Gunnar redan nu för fin sång. Jag fick nästan tankarna till koralerna när ni sjöng här nyss. En gammal kör som fanns på 80-talet. Jag ska passa på att hälsa från Åke Bengtsson med fru Margareta. Vi var förra söndagen på en plats som heter Kröngården. Elinora och jag medverkade en gudstjänst där och då var de med bland åhörarna. Vi bad ju för honom i somras, kom ni ihåg det? Han hade ju drabbats av en stroke, men nu var han vid gott mod. Och det var verkligen bönesvar. Vi har blivit påminna om betydelsen av gemenskap i Guds församling. Och det är ju tyvärr svårt att uppehålla under den här coronatiden. Jag tror vi är många som saknar den här nära gemenskapen. Men tack och lov får vi känna av det i alla fall fortfarande i liten skada. Jag eller några, vi tycker väldigt mycket om att ut och cykla. Vi har skaffat varsin elcykel och jag som nyinflyttad, jag började upptäcka att det är ju rätt så vackert även i Närke. Det trodde jag inte. Så vi har sett mycket fint. Och förra veckan så var vi, eller två veckor sedan, så cyklade vi förbi Torp. Där det brukar vara midsommarkonferens. Och då lade jag märke till att det stod en stor skylt, håll avstånd. Det behöver ju inte vi tänka på för det var bara vi två där. Och vi behöver ju inte hålla avstånd när vi är själva. Men då känns det så bra den här tunga tiden att påminna om någon som verkligen vi inte behöver hålla avstånd till. Och det är ju Jesus själv. Han uppmanar oss istället att vi ska komma närmare honom. Han säger, kom till mig ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Och nu skulle jag vilja inbjuda dig att söka dig närmare Herren ännu mer. Det kan du göra i kyrkan där du sitter i din bänk genom bön. Skulle du vilja söka dig fram hit till vår böneplats i kyrkan så kan du tända ett ljus, skriva en bönelapp eller bara stå framför korset. Och i ditt hem kan du också känna Guds närvaro. Så vi ska under tiden sjunga några böner och så får vi låta det bli stilla bön. Det var en av de här punkterna i Rolands predikan om bönen. Den är jätteviktig. Så nu sjunger vi och så får du möjligheten att söka dig fram eller vara i bön där du sitter.
Kärleken är
Vi är framme vid avslutningen av vår gudstjänst. Och jag vill gärna påminna dig om att Jesus är den som finns med i livets alla skiften. Han är med när nya barn föds. Han är med när man börjar som tonåring kanske bli konfirmand. Vi har ju en grupp som är på gång nu här i vår kyrka, eller gemensamt med kyrkorna här. Jesus finns med när man ingår i äktenskap, eller hur? Och han finns med när vi drabbas av sjukdom och när döden kommer nära. I en av de här söndagens bibeltexter så berättas om när en dotter till en synagogföreståndare hade dött. Och då tillkallar man Jesus i huset där den 12-åriga flickan fanns. Tillsammans med hennes föräldrar och lärjungarna går Jesus in. Och så säger han att den här flickan, hon sover bara, hon är inte död. Och så tar han hennes hand och så säger han, Talita kum, det betyder lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och då reser sig flickan och går omkring och sen säger Jesus åt dem att han ska ge henne något att äta. Visst är det fantastiskt att tro på en Gud som råder över både liv och död. Döden är inte slutet, det är bara en övergång till en annan värld, ett ljusare och skönare land. Den här söndagen, 27 september, lite speciell för min egen del. Just idag så skulle min första hustru Birgitta fyllt 75 år. Hon blev tyvärr bara 72. Tyvärr. Vi skulle fira ett guldbröllop om 2 år, men det blev bara 46 år tillsammans. Och ändå är jag så tacksam, det kanske låter underligt, men jag är så tacksam för allt det fina vi fick vara med om. Vi fick känna Gud tillsammans som pastorspar, många olika församlingar i Östergötland och i Småland. Och jag hoppas vi fick vara till välsignelse för människor. Precis som jag känner att jag får vara nu ihop med Elinora här. Och jag har den starka vissheten om att en dag ska vi ses igen. Och vi ska få möta alla andra som har gått före. Mamma, pappa, min äldste bror, syskon, släkt och vänner. Kanske har du som sitter med i vår gudstjänst, eller du kanske sitter i närheten och också tänker på någon du saknar som har lämnat jordelivet. Men jag vill bara påminna om löftet som Jesus har gett, att han är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Vi får förtrösta och lita på att det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Låt oss tacka Herren för det. Herre, vi tackar dig för att du är vår far i himlen. Tack för att du sände din älskade son för att ge oss frälsning, syndernas förlåtelse. Herre, tack för att du är den som följer oss från livets början till livets slut. Tack för att du delar våra glädjeämnen. Men du finns också nära när du i prövningar kommer. Och vi tackar dig, Herre, för vi har löftet om ett evigt liv. Jag vill be särskilt för dig som just nu upplever livet tungt. Lita på att Herren är nära. I sjukdom eller i dödens närhet. Eller i sorgen som du upplever just nu. Vi ber för bönelapp som har skrivits. Vi ber för böner som har bets här i kyrkan. Att de ska förvandlas till tacksägelseämnen. Tack att du är en bönhörande Gud. Vi prisar dig i Jesu namn. Amen. Roland nämnde i sin predikan att han lyssnar eller läser gamla predikningar från 200-talet, 300-talet. På originalspråk naturligtvis. Och jag ska faktiskt läsa en välsignelsebön från 300-talet efter Kristus. Vi är ju vana att läsa kanske mest den aronitiska välsignelsen, men den här tycker jag är så fin, så att ta till dig den också innan vi ska sjunga en avslutande psalm. Herren vare framför dig för att visa dig den rätta vägen. Herren vare bredvid dig för att sluta dig i sina armar och skydda dig. Herren vare bakom dig för att bevara dig mot onda människors lömskhet. Herren vare under dig för att uppfånga dig när du faller och för att dra dig ut ur snåren. Herren vare i dig för att trösta dig när du är ledsen. Herren vare omkring dig för att försvara dig när andra gör ont mot dig. Herren vare över dig för att välsigna dig. Så välsigne dig Gud. Amen. Tack till alla er som har medverkat på olika vis. Jag glömde att tacka dig Emilia. Du sjöng jättefint. Och nu ska vi avsluta. Jag vill också tacka den här radiolyssnarna. Det känns gott att veta att ni är med. För att vi inte ser er så vet vi att ni finns. Nu ska vi avsluta med en sång som förr hette Sjungen syskon under vägen. Och därför gick den under namnet Tunnelbanesången. Kanske du har hört, men nu har man bearbetat den och nu sjunger man istället Sjung Guds folk på pilgrimsfärden, och det är minst lika fint tycker jag. Och den kommer också här på väggen, jag tror den har nummer 653 någonting. Ja. Och vi har suttit så länge nu, så nu föreslår att vi står upp och så får du sjunga ut av hela ditt hjärta. Din jag är, o Jesus kär, din med allt vad i mig är.